Varmt välkomna till Kulturarvspodden. Mitt namn är Nils Harnesk och jag jobbar som arkeolog på Norrbottens museum. Det är också Norrbottens museum som driver den här podden. En podcast om arkeologi, historia, kulturarv, pedagogik. Ja, kort sagt allt som ett länsmuseum arbetar med. Sommaren 1926 så gjorde arbetaren Janne Pettersson från Randiaur ett till synes makabert fynd i samband med vägarbeten på ön Storholmen i sjön Vaikeaur utanför Jokkmokk. Vid schaktningen ur en mindre kulle så hade Pettersson huggit fast korpen i vad som visade sig vara en del av ett människokranium. Polisen tillkallades, men att det skulle föreligga brott bakom att de mänskliga kvarlevorna fanns på platsen kunde snabbt avskrivas. Föremålen som hittades i anslutning till fyndet visade att det rörde sig om en förhistorisk grav. Vid täktarbeten 14 år senare i en utskjutande sandbacke in vid Slumpberget i Bodens kommun så gjordes ett liknande fynd. Vid arbetet så hade ett antal föremål kastats upp utan att arbetarna noterat detta. När den fuktiga sanden torkat så blev föremålen mer synliga och togs i vara tillfälligt av en skolelev från Boden. Under sommaren 1942 så genomfördes en besiktning av platsen och fler föremål och mänskliga kvarlevor kunde tas om hand och samlas in till Norrbottens museum. Fyndet fick namn efter en närliggande sjö, Brotjärn. Två unika gravfynd från samma älvdal med snarlika fyndomständigheter och nära nog identisk fyndsammansättning. Dagens avsnitt tar oss till vikingatid och vi ska prata om kommunikationer, handel och resande i Luleå älvdal. Nu kör vi! Återigen, varmt välkomna. Dagens avsnitt baseras i sin helhet på en artikel som jag själv har skrivit i Norrbottens museums årsbok 2018-2019 med tema arkeologi. Vaikeaur-graven består av obrända mänskliga kvarlevor, bevarade rester av läderremmar med tillhörande beslag, remfördelare och söljor i brons. I graven så hittades även en armring av silver, en pärla av tennliknande metall, en skaftålsyxa av järn, en spets av järn som möjligtvis kunde vara en harpun, med tånge och hullingar. I gravmaterialet framkom även två avlånga järnfragment, fem mindre järnfragment, fyra platt tryckta ringar av vit metall samt tygfragment i kypertbindning och i tuskaft. Fyndplatsen är som tidigare beskrivits belägen på ön Storholmen som ligger i västra änden av sjön Vaikeaur omkring en mil nordväst om centrala Jokkmokk. Det finns ett bildspel i det inlägg som den här podden är publicerad i och där kommer det finnas kartor och bilder på de här fynden att titta på. Längs holmens östra del så löper en låg ås som slutar i en kulle som utgör den högsta punkten på ön. Det var på toppen av den här kullen som ligger 5-6 meter högre än sjöns vattenyta och omkring 2 meter högre än åsen i övrigt som graven hittades. Brotjärnsfyndet på sin sida består av obrända mänskliga kvarlevor också, bevarade rester av läderremmar med tillhörande sölja, remfördelare och rembeslag i brons. I graven så hittades även ett skifferbryne, två fragment av bandformade fingerringar av silver, ett litet stycke flinta, tre fragment av järn som alla troligen utgör rester av knivblad, ett antal fragment av bronsbläck samt fyra fragment av ylletyg i kypertbindning. Brotjärn är och fyndplatsen som tidigare beskrivits belägen på en utskjutande sandbacke invid Slumpberget, omkring 4 kilometer sydväst om centrala Boden. Sandbacken är i själva verket en utlöpare av Slumpberget och terrängen kännetecknas av sandig tallhed. Nedanför sluttningen är det myrmark och mindre sjöar. Platsen ligger idag omkring 150 meter söder om en modern bilväg men återfinns efter en landsträcka som resenärer efter älven var tvungna att ta mellan Råbäcken och Heden för att passera de ofarbara forsarna vid dagens Boden. Den osteologiska analysen som jag lät göra av de bägge gravsatta individerna visade att de var vuxna vid dödstillfället. En av dem kan möjligtvis ha varit äldre på grund av förslitningsskador som påvisades i länder och korsryggen. Något som tyder på hårt fysiskt arbete under lång tid. Och det är förslitningsskador som yngre individer inte brukar uppvisa. Det måste också sägas att det här är ett väldigt begränsat fyndmaterial. Det ena materialet rör sig om ungefär 40 gram och det andra 230 gram ben. Och långt ifrån kompletta skelett, vilket gör det svårt att säga någonting ytterligare utifrån osteologiska analyser. Dödsorsaken kunde inte fastställas, inte eventuella sjukdomar, och det gick inte att beräkna kroppslängd. Kön gick endast att fastställa med viss osäkerhet för individen som var gravlagd på Storholmen i Väckhär, troligtvis en man. Kol- och kväveisotopsanalyser gav begränsat resultat. Den enda möjliga indikationen är att födointaget skilt sig mellan de bägge individerna, där individen som gravlagts i brokärn sannolikt haft en diet som övervägande bestått av landlevande djur, medan individen som gravlagts på Storholmen i Väckhär uppvisar värden som indikerar ett större inslag av marinföda. Avslutningsvis så visar dateringarna, kol-14-dateringarna av gravarna, att de nära nog är samtida. Den tidigare typologiska dateringen, det vill säga utifrån föremålen, har fastställt en tidsram på gravarna från 1000 till omkring 1150 efter Kristus för de bägge fynden. De fyra kol-14-dateringarna som jag lät göra, två från vardera grav, snävar in och skjuter tillbaka dem något i tid, där de bägge har begravts inom tidsramen 969 till 1042 efter Kristus. Kombinerat med den typologiska dateringen så är det troligt att de här rör från tidigt 1000-tal. Brokärnsfyndets lokalisering kan med dagens ögon förbrylla. För platsen ligger omkring 1,5 kilometer från älven i öster och avlägset från de nutida kommunikationslederna. För att förstå lokaliseringen av graven så måste vi också förstå geografin och de förhistoriska kommunikationerna, hur man färdades helt enkelt. Idag så är ju Luleälven utbyggd med vattenkraft och många av de forsar och vattenfall som utgjorde hinder för resande med båt har tämts eller helt försvunnit. Men forsarna vid Boden utgjorde innan vattenkraftsutbyggnaden ogenomträngliga hinder för vattenburna transporter. Som resande var man helt enkelt tvungen att gå runt dem. Det finns reseskildringar från bland annat 1700-tal som berättar hur man klivit i land vid området kring dagens Råbäcken nedströms från Boden. Därifrån har man tagit sig över land till nuvarande Heden för att återuppta resan efter älven norr om Heden och vice versa om man kom norrifrån. I reseskildringen så kallas detta område för Hedmorkan eller Hedmockan. Med tiden så har det senare namnelementet fallit bort och ortnamnet Heden uppstått. Det svenska ordet morka är ett lånord från det lulesamiska morke som vi vet har betydelsen drag eller ed. Det samiska namnet på Heden är Vollemorke eller nedre edet, draget. Det övre edetdraget var lokaliserat i Edefors som på samiska heter Badjemorke. Den mest effektiva vägen mellan Råbäcken och Heden gick strax förbi brokärn. Kärnen som fått sitt namn från en kavelbro över ett mindre vattendrag på just denna vägsträckning. Sett i detta sammanhang så är gravens placering mycket förståelig. Den är lokaliserad på en central plats vid en av de mest trafikerade sträckorna upp och ner efter Luleälven. Graven placerades i en sydsluttning, synlig för resande på vägen. Till detta kan också lägga de uppgifter som Abraham Ylfers ger oss under 1700-tal om att det tidigare ska ha hållits en lappmarknad vid Heden. Med detta i bakhuvudet framstår inte lokaliseringen längre som perifer eller avsides belägen. Gravfyndet på Storholmen i Skönvaikejaur återfinns som nämnts tidigare 1 mil utanför Jokkmokk. Slutledet mock i ortnamnet Jokkmokk är av särskilt intresse. Det lulesamiska ordet mocke är ett lån från finska ordet mokka med samma betydelse. Det betecknar en krök eller böj på en väg eller vattendrag. Men det är också synonymt med och betydligt vanligare på platser där man tvingades avbryta sin båtfärd för att fotvandra till nästa farbara vatten. Så i dessa fall så har mokke eller mokka alltså samma betydelse som samiska, lulesamiska morke. Så en trolig tolkning av ortnamnet Jokkmokk är därför i betydelsen av platsen som ett ed eller drag. Det här styrks också av historiska källor, såväl som platsens geografiska belägenhet. Innan landvägar fanns i området så rodde resenärer upp längs Lilla Luleälven till den plats i närheten av nuvarande Jokkmokk. Uppströms älven från denna plats fanns fallen och forsan vid Akkats och Kaitum, vilka effektivt hindrade fortsatt färd med båt. Istället så fortsatte man därför till fots förbi platsen där första kyrkan uppfördes på 1600-talet och där marknaden sedermera kom att etableras. Platsen för blivande Jokkmokk låg alltså på den kortaste sträckan upp till de farbara sjöarna i väster, där man sen kunde återuppta båtfärden vidare mot fjällvärlden och därifrån vidare över till Norge. Ett annat exempel från Luleälvdal är Stora sjöfallet, på lulesamiska Stuormorke, där man påträffat en rik variation av lämningar med allt ifrån boplatser, fångstgropsystem, barktäkter till härdar och kokropar som spänner från mesolitikum till modern tid. Av särskilt intresse är ett gravfält på en holme, omedelbart nedanför fallet, samt fragment av sydda båtar på den så kallade Offerholmen. Fragmenten av de sydda båtarna samt gravfältet i sig har tolkats som samiska. Båtfragmenten återfanns med benfragment av kol och togs in vid undersökningen 1910. Fyndet är inte daterat och lämnar alltså möjlighet till vidare forskning. Graven på Storholmen i Skönvikjaur bör därför förstås på samma sätt som den vid Brotjärn. Den är lokaliserad in vid en av de strategiskt viktiga kommunikationslederna utefter Luleå älvdal. Och på en karta från 1660 så finns en färdled avritad som fortsätter väster om Jokkmokk, upp efter lilla Luleå älv och vidare förbi sjöarna Vaikjaur och Purkjaur. Nära sjön Purkjaurs utlopp så finns ett näs med namnet Dragnäs, som tydligt indikerar dragandet av båtar förbi forsarna. Söder om Vaikjaur så finns ett berg med namnet Palkesberget. Ett namn som har sitt ursprung i det lulesamiska ordet Balkes, med betydelsen stig eller led. Att passera Storholmen och Vaikjaur var en del av denna viktiga färdväg. Centralt för att förstå de här gravens lokalisering är alltså att förstå färdvägarna. Inom forskningen så har det framförts en hypotes om att de nordliga flodsystemen med sina drag och ed ingick i ett gemensamt transarktiskt handelsnätverk som etablerades redan under järnåldern. Nätverket sträckte sig från norra Skandinavien via Vita havet och norra Dvina till västra Sibirien. Nätverket var enligt denna hypotes uppdelat i två sektioner med norra Dvina som centralområde och nav i nätverket. Nedre Dvina var under hela nätverkets existens en skärningspunkt mellan de nordsydliga och östvästliga rutterna. Norrbotten, som det ser ut idag, tillhörde det västligaste undersystemet i nätverket. Detta geografiska område kallades av samtida ryska krönikörer för Kajanskaja Semlja, eller på svenska Kajanernas land. Det arkeologiska materialet från yngre järnålder i Norrbotten stöder etableringen och existensen av ett sånt här kontaktnät. Majoriteten av fynden från perioden härrör från nuvarande Finland, Ryssland, Baltikum och Norge. Ett exempel är Storkågefyndet, daterat till 300-talet efter Kristus, som med sina föremål antyder en förbindelse rakt över Botniska viken mot södra Finland och Estland. Gråträskfyndet är ett ytterligare exempel på det här rörelsemönstret, som är i Pitesocken och som uppvisar en rik variation av föremål från finsk östbaltiskt område, ryskt samt gotländskt område, daterade till 1000-1200 efter Kristus, med en mycket stor andel norska och engelska mynt från samma period. Från Luleå älvdal så kan man också nämna fyndet av ett svärd funnet vid en av källsjöarna till Kamajokk. Svärdet som har daterats till tidig vikingatid med stor sannolikhet sitt ursprung i Norge. Fyndplatsen ansluter till en färdväg som via Luleälven tog resenärer över vattendelaren ner till Tysfjord. Så det här sätter ju de här bägge gravarna, Brotjärn och Vaikjaur, i ett intressant sammanhang. De är gravar daterade till sen vikingatid, mycket lika varandra till fyndsammansättning och lokalisering, samt innehåller föremål som anknyter starkt till nuvarande Finland och Ryssland. De bägge individerna som gravlagts vid Brotjärn och Vaikjaur kan ha varit handelsresande på väg till eller från möten med sina handelspartners. Dels från den norska sidan och med samiska invånare boende i regionen. Men vilka var de här färdvägarna då? Ja, i kontakterna mellan Bottenviken, kustlandet, inlandet och Nordnorge så var de sammanbindande länkarna följande älvar. Lule, Torne, Monio, Tana samt Alta älvar. Nyttjandet av dessa älvar och andra vattenleder för kommunikation och handel med Nordnorge är belagt ända in på 1800-talet. Exempelvis så finns uppgifter om utförsel av 35 ton norsk gråsej från Haparanda år 1825. Den rena handeln med norra Norge kom dock i senare tid att koncentreras till två platser. Skibotten vid Lyngenfjord och Bossekopp vid Altenfjord. Skibotten nåddes via Torne och Monio samt Könkämälvar via sjösystem och Skibottenälven. Bossekopp nåddes efter resande via Torne och Monioälvar via mindre vattendrag och Kaut och Keino och Altaälven. Kontakterna mellan Norrbotten, Bottenviken, norra Finland samt nuvarande Ryssland gick främst via Kemiälv och från den via mindre älvar och vattendrag till Vita havet. Men även via Uleälv till Ladoga. Att dessa rutter brukats för långväga kommunikationer kan följas i historiska källor åtminstone från 1300-talets andra hälft. Då det i den novgorodska Sofia-krönikan omtalas att en härskara begett sig år 1377 från Ladoga via Uleälv för att bränna en Novigorodok, en ny borg vid älvmynningen uppförd av svenskarna 2 år tidigare. De långväga kommunikationerna rörde sig dock i undantagsfall om krigshärjningar, utan främst var det rena handelsutbyten som skedde. Olaus Magnus beskrivning av marknaden i Tårne i sin historia om de nordiska folken år 1519 är ett exempel. Han beskriver att köpmän från Stockholm, Åbo, Raumo och Öregrund reste till marknaden för att handla. Framförallt var det den stora handeln med fisk som lockade de ditresande köpmännen. Han beskriver de ryska handelsmännen, moskoviterna, som vid tiden för sommarsolståndet pläga infinna sig där, varvid de stundom bära sina båtar på skuldrorna över landremsor som skiljer vattendragen åt. Han beskriver även båtbyggnadstekniken i Norrbotten. De använde tall och gran från skogarna för flytetygens bord, kluvna till tunna plankor, sammanhållna endast av tunna, färska trärötter som fungerar som hamparep. Andra binder ihop sina båtar med vridna vidjor av asp eller andra träd, men inte ek eftersom detta träd inte växer närmare än 200 gotiska eller germanska mil. Andra är sammanbundna med senor av djur, särskilt senor från ren. Han fortsätter med att beskriva de två typer av båtar som man kunde observera bland de lätta sydda båtarna. Hop och skuta. Båtar av en annan typ med en långsmal form och som används på bottenhavet och älvar kallas för hopar och tillverkas med stor skicklighet utan användning av järn. De har en anmärkningsvärd längd och uppnår en överraskande hastighet, nästan så att de flyger fram över vattnet med minsta rörelse av årorna. De har sin användning främst på de snabbt strömmande älvarna och vid fisket under sommaren. Skuta beskriver han som en havsgående båttyp och karaktäriserades av ett kortare och bredare skrov med ett litet djupgående. Dessa var tillverkade av kluvna tall eller granstockar med borden fastsydda av rötter, vidjor eller senor och virket inombords fastsatt i skrovet med träplugg. Denna typ var utrustad med segel av ylle eller bark. Vid medeltid och tidig historisk tid var alltså färdvägarna, kontaktnätverken och transportmedlen som användes för de långväga kommunikationerna etablerade sedan lång tid. Den ryska arkeologen Nikolaj Makarov har studerat fynd av östeuropeiskt ursprung hittade i norra Skandinavien. Han har studerat en mängd föremål som hittats i framförallt Norrbotten och Västerbotten. Makarov visar att merparten av föremålen som hittas från vikingatid och tidig medeltid i dagens Norrbotten har sina motsvarigheter i Vagaflodens älvdal. Han drar därför slutsatsen att det var detta område som utgjorde centrum för upprätthållande av kontakter och handelsutbyte med bland annat nuvarande Norrbotten. Föremålen har kommit via inlandets vattenvägar, de vattensystem och älvar som knyter ihop Vita havet, sjöarna Oniga och Ladoga med Bottenviken. Samma transarktiska nätverk som jag har nämnt tidigare och som alltså utvecklades redan under järnålder och som i senare tid kan observeras i bland annat Olaus Magnus beskrivning av de ryska handelsmännens besök på Tornemarknaden. Det som drev dessa kontaktvägar och handel var enligt Makarov två saker. Det första kan tillskrivas den samiska befolkningens täta förbindelser med de andra finsk-ugriska befolkningsgrupperna i nuvarande Sverige, Finland, Norge och Ryssland. Förbindelser som upprätthölls under århundraden vilande på traditioner och i viss mån gemensamt språk. Förbindelser som var mer eller mindre intensiva men som aldrig i egentlig mening upphörde. Den andra drivande faktorn var den ryska expansionen in i norra Europa. En expansion som tog fart under 900- och 1000-tal efter Kristus och nådde sin höjdpunkt under 1100- och 1200-talet. Då Novgorod fick ett allt större inflytande över handeln. Och det var handel, främst pälshandeln, som drev denna expansion som med tiden kom att involvera befolkningarna i hela det visräckta området som nämnts ovan. På grund av att vissa områden tömdes på pälsdjur eller av jakttrycket åtminstone blev mer sällsynta så krävdes det en ständig expansion till nya områden för att kunna möta efterfrågan. Det innebar att nätverket till slut sträckte sig så långt västerut som in i nuvarande Norrbotten och norska Finnmark. När denna expansion ägde rum användes de sedan länge etablerade och traditionella kommunikationsvägarna och troligen också en rad mellanländer som hade förkunskap om vilka färdvägar som var att föredra. Mot den här bakgrunden kan vi betrakta uppkomsten av birkarväsendet i norra Sverige och Finland. Och vill du veta mer om birkararna kan du med fördel lyssna på avsnitt 5 av den här podden som handlar om just framväxten av birkarhandeln. Så birkarväsendet bör i all korthet ha vuxit fram mot bakgrund av expansionen av det ekonomiska nätverk som Makarov beskriver med bas i Vagaområdet och som i senare forskning benämns som det transarktiska nätverket. Föremålen i gravarna vid Brotjärn och Vaikeavuori indikerar det östliga utbyte som nu behandlats. Ingela Bergman vid Silvermuseet har i tidigare forskning lyft fram att gravarnas nära likhet i fyndsammansättningen indikerar en gemensam bakgrund och social status för de individer som har gravlagts på platserna. Kan då gravarna och gravarnas konstruktion säga något om de gravlagdas ursprung? Tyvärr så är dokumentationen av gravkonstruktionen i Brokärn obefintlig då den efterundersöktes först några år efter att föremålen kastats upp vid schaktarbetena. Och den graven får betraktas som förstörd. För graven på Storholmen i Värkejaur finns det däremot både en enkel ritning, fotografier och en för tiden och omständigheterna noggrann redogörelse av fyndomständigheter och gravens uppbyggnad, vilket lämnar ett visst utrymme för tolkningar. Det bör däremot understrykas att gravskicket i Norrbotten vid denna tid är till stora delar okänt, då både kända gravar är få och de som undersökts är ännu färre. Det förkristna gravskicket under yngre järnålder och tidig medeltid är en tydligt formulerad kunskapslucka som behöver studeras närmare. När Värkejaurgraven hittades så hade det funnits en liten fördjupning i toppen av kullen. I denna fördjupning så hade det legat en större, nästan helvit sten till hälften överväxt med mossa och ljung. Under denna sten och mosslagret så hade det funnits ett lager med sjöbrända, mindre stenar blandat med kol. Det var under detta lager med sjöbränd sten och kol som resten av den gravlagda hade påträffats. De sjöbrända stenarna var kraftigt brända, en del så hårt att det gick att smula sönder med händerna. Och under det här stenlagret så framkom ett nästan cirkelrunt lager av kolblandad jord till en tjocklek av 0,4 meter och en diameter av 1,8 meter. Detta var tjockast in mot mitten och tunnare mot kanterna. Det cirkelrunda lagret skilde sig markant från den övriga delen av kullen som bestod av mycket hårt packad bottenmorän. Och det var i det här cirkelrunda kulturlagret, gropen, som alla fynden gjordes. Fynden hittades då jorden som arbetarna tagit ur kullen sållades. Efter undersökningen kunde också visa att det fanns ett rektangulärt kollager som omfattade själva fyndgropen. Detta kollager sträckte sig under mossan i en östvästlig riktning till en längd av 3,4 meter och en bredd av 2 meter. Det smalade av något mot väster där det också tunnade ut. I detta kollager gjordes inga fynd. Allt hade återfunnits i den så kallade fyndgropen. Under bronsålder och äldre järnålder verkar det vanligaste gravskicket i Norrbotten ha varit kremation och placering under stensättning eller röse. Medan det under yngre järnålder och tidig medeltid började uppträda skelettbegravningar och en större variation i gravtyper. Som exempel på denna variation är att det hittats stenkiste, sten- och akkagravar samt gravar med näver i hela Norrlands inland. I Norrbottens inland har det vidare påträffats flatmarksgravar, det vill säga gravar utan synlig markering ovan mark, med skelettbegravning där en döde sveps i näver och en klippgrav in vid Torneträsk. Sangesgraven, som är en av endast två kända gravhögar i Norrbotten, är ytterligare ett exempel på den omfattande variation som uppträder i gravskicket under yngre järnålder. Från medeltid finns ett känt förkristet gravfält, Kyrkudden i Övertorne kommun. Där undersöktes ett tiotal anläggningar med inte mindre än fyra olika typer av gravar daterade till mellan 1000 och 1500-talet. Värkejaurgraven verkar därför vara ännu en unik gravform i Norrbotten. En gravform som blandar det tidigare dominerade kremationsgravskicket med det nya som tar sig uttryck som skelettbegravning under mark. Den stora vita stenen som hittades på graven återfinns på de svartvita fotografierna från efterundersökningen 1926. Stenen sticker ut av sina form och färg. Väger man in placeringen av den mitt i fördjupningen ovanför själva gravläggningen bör den absolut tolkas som en gravmarkör. Anledningen till att graven bör ses som en hybridform av två gravskick är lagret med kraftigt sjöbränd sten och det rektangulära kollager som täcker skelettbegravningen. Den avlidne har lagts ned i den nära nog cirkelrunda gropen tillsammans med de föremål som hittades. Inget av det återfunna materialet, ben eller föremål, har uppvisat några brandskador. Ovanpå detta så verkar ett gravbål ha uppförts som indikeras av det rektangulära kollagret och de kraftigt brända stenarna, som när det har brunnit ut har kastats upp över graven till en liten hög som förstärkt den naturligt formade högen. Ovanpå detta har sedan den vita stenen placerats som gravmarkör. Gravskicket i Finland under sen järnålder har vissa paralleller till Värkejaurgraven. Det är vanligt förekommande att skelettbegravningar från den här tiden har täckts av stenar. Detta har tolkats både som ett symboliskt sätt att förhindra att den döde ska gå igen och för att hålla djur borta från den förmultnande kroppen. Men det som kanske är av störst intresse för den här studien det är att stenar också används som gravmarkörer och förekomsten av stenflak som lagts över skelettbegravningar. Och det här har tolkats som en kontinuitet till den äldre kremationstraditionen där de brända kvarlevorna täcktes med sjöbränd sten. I Finland så uppträder de första skelettbegravningarna på kremationsgravfält omkring 1000-1050 efter Kristus. Sen vikingatiden alltså. I nuläget finns det ett drygt 20-tal kända kremationsgravfält utan synliga anläggningar ovan jord i Finland där det förekommer vikingatida skelettbegravningar. De här är i huvudsak koncentrerade till sydvästra Finland och uppträder ungefär samtidigt över den del av nuvarande Finland dit jordbruket sprider sig vid samma tid. Skelettgravarna återfinns oftast i de centrala delarna eller i utkanten av kremationsgravfälten. Ibland är det bara ett fåtal gravar och i vissa fall många och utspridda över hela gravfältet. Det är lätt att föreställa sig att brandgravarna på gravfälten är äldre än skelettgravarna. Men i många fall så har dateringar visat att bägge gravskicken ägt rum parallellt. Det handlar alltså om en kontinuerlig användning av platserna där de inte har förlorat sin betydelse trots introduktionen av ett nytt gravskick. Det har sannolikt varit samma grupp av människor som sedan generationen har begravt sina döda på gravfältet som stegvis också börjat ersätta det äldre brandgravskicket under nya influenser och trosföreställningar. Det finns två undersökta skelettgravar från det finska gravfältet Vilhusen Harju utanför Tammerfors i sydvästra Finland där man anlagt eldar ovanpå gravarna. En av gravarna var dessutom bara delvis igenfylld när elden hade tänts. Detta har tolkats antingen som en offerritual där något har bränts för att följa med den döde, alternativt som en minneseld som tänds kort tid efter begravningen. Det finns exempel på liknande eldar från skelettgravfält i Karelen. Eldarna i detta fall beskrivs däremot som eldstäder eller eldplatser, inte som gravbål. I den bemärkelsen skiljer sig de finska exemplen storleksmässigt på ett väsensskilt sätt från graven i Vaikeör, där mängden sjöbrännsten och det rektangulära kollagret snarare indikerar ett gravbål. Ytterligare ett intressant exempel från de finska gravfälten från samma tid är de så kallade jordblandade röserna som uppträder parallellt med kremationsgravfälten under yngre järnålder. Tidsmässigt så dateras de till perioden 300-1000 efter Kristus och tangerar alltså dateringen av graven i Vaikeör. De jordblandade röserna är oftast uppbyggda kring en centralt placerad sten. De är låga, oftast inte högre än en halv till en och en halv meter och små, inte mer än 4-15 meter i diameter. Gravarna har oftast uppförts för endast en individ som finns gravlagd mitt under centrumstenen. Merparten av begravningar i denna typ av gravar är kremeringar, men det finns exempel på skelettbegravningar. Formen på dem varierar från oval till helt rund och proportionerna är jord och sten lika så. En del innehåller nästan bara jord och en del nästan bara sten. Sen finns det blandningar av allt däremellan. Uppenbara likheter finns alltså även här med Vaikeör och gravens uppbyggnad. En låg hög har kastats upp över en gravlagde bestående av jord och sjöbrända stenar. Sen har en sten placerats centralt precis ovanför den grop som döden lagts ned i. Även i lokaliseringen i landskapet finns det likheter mellan gravarna i Vaikeör och Brotjärn med de finska gravfälten. Som nämnts tidigare så uppträder de tidiga skelettbegravningar på kremationsgravfälten. Dessa gravfält anlades nästan alltid ovanpå topparna av mindre höjder i landskapet. Ofta moränhöjder och åsar. Hälften av de kända gravfälten återfinns antingen nära en sjö eller älv och nära tunga lerjordar, lämpliga för odling och bete. Generellt för södra och västra Finland gäller även att bosättningen koncentrerats till dessa indragna lägen under järnåldern. Och forskningen visar att gravfälten återfinns centralt lokaliserade i relation till kommunikationsvägar och det näringsfång man har levt av, åker, häng och fiskevatten. Så sammantaget så visar Vaikeagravens uppbyggnad på influenser från västra och södra Finland, medan fyndsammansättningen från de bägge gravarna tydligt visar på kontakter med Vagaområdet i nuvarande Ryssland, där många av föremålen härrör ifrån. Lokaliseringen av gravarna har en tydlig relation till den viktiga kommunikationsleden som följde Luleälven. Och det kan med stor sannolikhet röra sig om handelsresande på väg till eller från möten med sina handelspartners i det inre av Norrbotten. Tack till er som lyssnat. Har ni några frågor så kan ni antingen skriva en kommentar på vår blogg där podcastavsnitten läggs ut eller på Norrbottens museums Facebook-sida där vi alltid delar avsnitten när de publiceras. Vill ni läsa mer om det jag just pratat om så finns delar av detta publicerat i museets årsbok 2018-2019 som finns att köpa i vår butik eller att låna på bibliotek. Delar av det finns också att läsa i ett flertal inlägg jag skrivit på kulturmiljöbloggen. Jag tackar för denna gång och hoppas att ni lyssnar på nästa avsnitt när det kommer. Hej då!